Välkommen till Tyresö Radio 91,4 MHz. Och det här med hertz, det gäller ju då om du lyssnar via en lite mer äldre gammaldags radioapparat. Och då hörs det här programmet flera gånger varje dygn under en 3 veckors period. Men sändan, den räcker ju inte så där himla långt. Den går ner till Sorunda krysset om man åker ner mot Nynäshamn. Den räcker bort till Bandhagen ungefär om man åker västerut. Och den räcker inte så långt in till tunnelsystemet ungefär om man åker norrut från Tyresö. Tyresö ligger ju i sydöstra Stockholm. Och vi har också en grannkanal i Nacka som har sitt närradioområde. Så för att riktigt många ska lyssna på de här programmen så har vi sedan ganska många år tillbaka en så kallad podcast. Det vill säga att du kan gå och lyssna på våra program över hela världen via internet. Då använder man sig av vår hemsida www.tyresoradion.se. Och just det här programmet som kommer om en alldeles några sekunder, det skulle jag ju väldigt gärna vilja att du lyssnade via datorn. För då kan man nämligen dela det och sprida det till alla i hela sin bekantskapskrets. Så att riktigt många får höra om det här livsviktiga programmet som vi ska göra idag. Och för att det ska bli ett spännande program så har jag lyckats få hit en gäst till studion. Först ska vi bara kanske säga också att det här programmet kommer att handla om organdonation och transplantationer. Och att det ligger just nu i början på oktober, det har att göra med att det är donationsvecka 9-15 oktober. Men nu ska inte jag prata längre utan nu ska jag lämna ordet till min gäst.
Ja, hejsan. Jag heter Madeleine Jochelle och jag är hjärttransplanterad sedan 1993 faktiskt. Och ja, jag har blivit hitbjuden.
Ja, vi har nämligen stött på varandra i jobbet.
Ja, precis.
Och för de som har lyssnat på Tyresö Radion, då vet man att jag är läkare. Mm. Och då får jag väl säga att du är undersköterska.
Ja, precis.
Och får jag kalla dig för Madde, för det är jag van vid.
Ja, jag är Madde.
Ja, du är Madde.
Så det är Madde, ja.
Madde, jag tänkte egentligen göra det här programmet med dig förra året.
Ja.
Men då födde du barn.
Jag gjorde det, ja. För man är ju som, man måste ju leva livet som
vanligt.
Som vanligt, ja, precis. Och det är ju ganska vanligt att föda barn.
Ja, när man är liksom i din ålder. Och nu ska vi inte prata så himla mycket om din ålder. Men det är ju, det hör ihop i den här berättelsen lite. Så vi kan väl ändå avslöja att du är född på 80-talet.
Ja, precis.
Ja. Du fick barn nu, men vad hände när du föddes?
När jag föddes så upptäckte man ett hjärtfel hos mig ganska tidigt.
Vad är ganska tidigt?
Ja, man upptäckte väl det redan på BB har jag för mig.
Ja. Många av de barn som föds med ett hjärtfel, det är ju tack och lov inte så himla många. Men många av dem får ju åka flyg direkt ner till Lund för att opereras.
Precis.
Och det beror ju på lite vad det är för sorts hjärtfel.
Ja, och sen så är det ju så att det är 23 år sedan. Mm. Så att då såg ju kanske både tekniken och forskning och annat lite annorlunda ut än vad det gör idag.
Ja, och hjärtat på en liten nyfödd unge, ja. Det kanske inte är, ja, det är nog inte ens lika stort som ett ägg tror jag. Det är lite mindre.
Det är ju som en knuten näve,
ja,
om man mäter då.
Och du vet ju hur små knutna nävar en nyfödd bebis har.
Ja, precis.
Och ska man in och pilla i det där och flytta på blodkärl och hålla på och laga hål och ta bort saker som sitter fel, då är det ju bättre om man kan vänta tills barnet har vuxit lite grann.
Ja, precis. Och det var väl det som fick bli, för vissa hjärtfel växer ju ihop. Mm. Till och med när man blir lite äldre som barn då. Det var väl det man ville se om det här gjorde.
Mm.
Men det gjorde det ju inte, utan då fick man längre fram då när jag var 4 år så flyttade vi från Stockholm till Skövde.
Mm.
Och i Skövde då var jag ju kopplad ner till Göteborg direkt då med deras hjärtvård och hjärtavdelningar och så vidare. Så att jag var ju väldigt mycket... Låg ju väldigt mycket nere på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
Kommer du ihåg något från det?
väldigt lite. Det jag minns mer är ju liksom barnuppväxten jämfört med, alltså min barnuppväxt jämfört med mina kompisars. Mm. För jag firade ju både jul och födelsedagar och påsk och andra stora evenemang, om man säger, eller händelser på sjukhuset. Medan mina kompisar från skolan och så berättade att de kanske istället hade varit iväg på något kalas eller hade haft ett stort kalas och så vidare. Och det hade jag väl mera i den mån jag orkade på den tiden.
Gick du på något vanligt dagis?
Jag gick både på vanligt, min mamma var dagmamma så jag var hemma under den första perioden, om man säger. Och sen så började jag på lekis när jag var sådär 5-6 år. Mm. Och sen så var det ju första klass då.
Mm.
Och jag har alltid gått i normal skolgång, så att säga.
Mm. Att jag frågar, det beror ju på att en del av de här barnen som går och väntar på en hjärtoperation.
Mm.
De är ju infektionskänsliga och då brukar man kanske inte få gå på dagis, utan då brukar man få gå på hos en dagmamma till exempel.
Precis. Ja. Ja, och det var ju så. Det var väl mera i samband med att jag vart, att kroppen började reagera lite starkare på det här hjärtfelet då, att jag vart lite sämre och fick åka in och bo en längre tid på sjukhus. Jag låg ju inte på sjukhus hela tiden, utan första perioden i mitt liv så var jag ju faktiskt hemma och gick i skola och sådär. Men det var när kroppen började liksom säga ifrån mot det här hjärtfelet. Och att jag mådde sämre och jag hade ingen syresättning i kroppen och så.
Att ha ett medfött hjärtfel sådär, då blir man ju ofta väldigt trött.
Mm.
Och kanske också att hjärtat inte orkar pumpa riktigt, så att det börjar svikta, att man blir svullen i kroppen. Och det blir ju även små barn. Det är ju inte bara vuxna som drabbas av hjärtsvikt.
Nej, precis.
Sen så har jag läst när du har skrivit om det här att du också var blå.
Ja.
Och det är ju så att nästan, det finns väldigt många olika hjärtfel.
Ja.
Men nästan alla där blodet inte blir riktigt syrsatt, då blir barnen blå. De brukar kallas för blå bebisar.
Ja, blue baby kallas de, precis.
Ja.
Och det var ju för att jag hade ett hål i hjärtat som gjorde att syresatt blod som kom från lungorna, det vart liksom, det åkte aldrig ut i kroppen.
Nej,
riktigt.
För att det tog ett varv liksom, till.
Ja, det tog ett varv till.
Mm.
Så jag var väldigt trött. Jag orkade inte leka hur mycket som helst med kompisar. Jag var satt heller i sandlådan och bara grävde och liksom, jag...
Minns du något av det då?
Det är mera flashbacks och saker jag har fått berättat för mig. För att som så liten så har man ju inte jätteutvecklat minne heller som barn. Så att jättemycket kommer jag inte ihåg. Men det jag har fått berättat för mig var att jag lekte väldigt mycket. Jag kunde leka själv väldigt mycket och sådär. Och jag hängde inte med kompisarna riktigt som...
Nej, du kunde
i inte, deras takt. Utan,
du kunde inte cykla på trehjuling.
Nej, precis. Jag lärde mig cykla en gång ganska tidigt och sådär. Men så i och med det att jag fick en stroke sen i 6-årsåldern eller 5-årsåldern, så medförde ju detta att man fick liksom börja om från början på något sätt.
Ja, du fick en stroke. Det var alltså så att ditt hjärta orkade inte. Fick du ett hjärtstopp också?
Mitt hjärta stannade på vägen till lekis.
Mm.
På den tiden åkte jag alltid bil med pappa till lekis på morgonen. Varpå jag blir medvetslös i bilen en morgon. Och pappa blir ju självklart rädd. Så han åker ju tillbaka hem och parkerar. Och mamma kommer ut och då ringer ambulansen, så får jag åka in på sjukhuset. Och efter det här, så på sjukhuset har jag fått berättat för mig, så fick jag den här blodproppen i hjärnan som gjorde att jag blev halvsidesförlamad på vänster sida.
Och det är du ju faktiskt fortfarande också.
Ja, ja. Eller jag är mer svag kan man säga.
Din vänstra hand vill inte riktigt som, och ditt vänstra ben är inte riktigt lika starkt.
Nej.
Men du jobbar och du jobbar bra, det vet ju jag som har
jobbat
med dig.
Precis.
Så det är ju ingenting som har hindrat dig från arbetslivet.
Och jag har väl inte heller låtit det hindra mig på det sättet.
Nej.
Så det, ja. Det var väl efter den här stroken som jag var lite mera på sjukhuset då. Så att det...
De ville ha dig lite under övervakning,
ja,
förstås.
Ja, precis.
Då. Och där någonstans så ställde man dig i kö då för en transplantation. Det var inte längre aktuellt att operera dig.
Nej, precis. Och det var ju för att man tyckte väl att... Man trodde väl att kroppen inte skulle klara av en operation och man visste inte hur mycket det skulle hjälpa och så vidare. Så att i och med det att det var så nytt med transplantation så var det ju ett stort vad ska man säga, beslut av mina föräldrar att låta mig få sitta på donationslistan. Men det var också kanske enda alternativet.
Ja, för 90, då för 23 år. Vad sa du, 23 år sedan?
Ja, 93. Ja,
93.
Ja, 24 år.
Då hade man ju precis börjat att göra de första transplantationerna i Sverige. Innan det så fick man åka till England och bli opererad i London. Men du måste ju ha varit bland de allra första nästan.
Ja, när jag transplanterade så var jag yngst i Sverige. Och jag var, det var väldigt mycket då hej runt mig som liten då. Man fick bland annat flyga in speciella verktyg från barnavdelningar på Drottning Silvia, för jag transplanterades på Sahlgrenska. Och så det var ju lite kruxigt så då, när det var, kom till ett så litet barn. Men ja, det gick ju bra.
Ja, du fick... en dag så ringde det på telefonen hos dina föräldrar då, eller hos dig.
Det var... När blir det? På kvällen den 14 januari, så natten till den 15 januari 93 som jag opererades.
Och då ska jag lägga till att när man ska ta ett hjärta från en person och flytta till en annan, då gäller det att det går undan. Under 4 timmar har man ungefär på sig.
Precis.
Så att det Vi får ju ibland hjärtan ifrån andra länder, men de måste ju liksom hinna fram.
Precis, och mitt hjärta kom ju från Tyskland faktiskt. Jag vet inte så mycket om själva personen eller den pojken då som dog. Jag vet att det var en pojke i min ålder på den tiden ungefär som dog då, någon form av hjärndöd som man måste dö för att kunna ta organ. Och det är väl det jag vet, och det är väl också det enda jag vill veta, känner jag.
Ja. Och det brukar ju också vara så att föräldrarna då till den pojken, de vet ju heller inte vem som fick hans hjärta.
Nej, precis.
För att sånt brukar man inte tala om.
Nej.
Och det är ju för att det inte ska skapas några konstiga bindningar, utan man ska kunna känna att det här är faktiskt mitt hjärta. Mitt nya, ditt nya hjärta.
Mitt nya. Fast det är inte så nytt längre. Jag har ju levt med det här längre än mitt gamla hjärta.
Ja, visst.
Så det är ju, nu är det här mitt hjärta. Ja,
verkligen. Ja. Och så fick du då vara med om detta, och det var ståhej. Och sen så småningom så vaknar du till igen. På intensivvårdsavdelning på Sahlgrenska.
Ja, precis. Och det var ju... De brukar ju säga det, att ju mindre barn, desto större maskiner. Var det på den tiden i alla fall. Och så det var ju... Man kände sig ganska liten där bland alla pippande EKG-apparater. Och det var ultraljud varje halvtimme eller vad det nu var. Och så var det ju... Man hade ju infarter överallt och det var olika saker. Så att...
Du hade hunnit fylla 6 år.
Ja, precis. Ja.
Och det vet ju alla då, att man är ganska bra när man är 6 år.
Det första jag begärde när jag vaknade var en spegel så jag kunde se mina rosa läppar.
Du var inte längre blåbär.
Nej, jag såg inte ut som jag hade ätit blåbär.
Nej.
Sånt. Ja.
Var du riktigt rosa?
Då var jag rosa om läpparna.
Vilken härlig känsla.
Ja, faktiskt. Ja. Och det är ett sånt där minne som... Det ligger en varmt om hjärtat liksom. Ja. Så det var skönt att kunna liksom veta att hade jag ett lille läppstift så kunde jag torka bort det. Så fick jag mina rosa läppar igen liksom. Så det... Ja.
Och sen det är klart att efter en sån där stor operation som det ändå är så tar det ju ett tag innan man liksom, och du måste ju träna upp kroppen och så. Men När började du känna att du hade nästan glömt att du var opererad?
Ja, det tog väl ett tag. För jag låg ju ganska länge både på Sahlgrenska efteråt. Och sen så flyttades jag till Östra sjukhuset. Och ja, Drottning Silvias barnsjukhus heter det nu.
Mm.
Och därefter så fick jag ligga på vårt närsjukhus, kärnsjukhuset i Skövde. Och, så det tog ju en tid innan jag kom hem. Och det var ju väldigt så, när jag väl kom hem, det var ju väldigt mycket kompisar som var nyfikna och mycket frågor från liksom grannar och folk runt omkring. Jag bodde ändå i en liten stad på den tiden, så att det var ju, och sen vet jag att de ville göra någon tidningsintervju och de ville göra någon tv-inspelning då just om organdonation och så. För det var ju ganska stort med det här att man hade gjort ett sånt här stort ingrepp på en så litet barn.
Mm.
Så det vart ju lite stå hej runt om så.
Nästan så du blev lite trött på det kanske.
Ja, alltså man det vart lite trött. Man var mer van att de ringde och frågade från tidningar och Aftonbladet om de kunde få göra någonting. Och till slut så tackade man nej för att det är liksom...
Ja, det blev för mycket.
Det blev för mycket, ja, precis.
Ja, men det är också så att vart efter du växer och blir tonåring och sådär så kan jag tänka mig att man funderar en del kring det här hjärtat.
Ja, jag funderar nog inte så mycket just på hjärtat och så, utan jag var snarare väldigt tacksam över vården i Sverige. Och när jag var så liten och jag visste att jag skulle åka in och få det här hjärtat bytt då, för det var ju det var för mig. Jag skulle bara byta hjärta så blev jag frisk.
Mm.
För de berättade ju att det var väldigt enkelt ingrepp för mig egentligen så som barn. Men... ja, jag har egentligen, det är nu på äldre dagar egentligen som jag har börjat fundera på det här med vad gör den familjen idag? Lever föräldrarna till det barnet? Vad hade han gjort idag? Eller hur ser det ut inom organdonation generellt? Är det mycket organ utifrån eller hur mycket har vi som verkligen tas från Sverige och så vidare? Så det är lite, man har ju engagerat sig inom organdonation.
Mm. Och du har också valt att jobba inom sjukvården.
Ja, precis.
Ja.
Och jag jobbar inom äldrevården nu då. Och de är väl inte jätteinriktade på just organdonation. Men jag tycker att det är väldigt...
Ja, du är i alla fall väldigt öppen om det. Det är liksom ingen hemlighet.
Nej, och jag tycker att det är viktigt att vara öppen om det för att kunna skapa diskussioner och inte göra det tabu. Organdonation, utan det ska man kunna prata om med sina vänner. På samma sak som man kan säga att jag har skickat pengar till cancerfonden eller jag har gjort det och det till Rädda Barnen eller vad som helst. Då kan man säga att jag har gått och tagit ställning för organdonation.
Och då kan jag fylla på med lite siffror, för jag har suttit och läst på till det här programmet. Det är alltså, finns i Sverige ett donationsregister, och alla som anmäler sig till det registret. Förr fick man ett litet kort. Numera så räcker det egentligen med att man finns i det här registret. Och man kan vara gammal eller ung, och det spelar ingen roll egentligen om man har någon sjukdom eller någonting. För är det så att man blir aktuell som donator i något sammanhang, då bestämmer sjukvården både vilka organ det ska handla om. Man kan inte så att säga att jag bara vill donera ett organ, utan ställer man upp som donator så gäller det liksom det som behövs.
Mm.
Och idag är det 1 500 000 svenskar som finns med i donatorsregistret. Men vi är ju nästan 10 miljoner svenskar. Så det fattas ju då 8 miljoner 500 000. Och det behövs fler. Förra året så gjorde man lite drygt ungefär 50 hjärttransplantationer som du.
Mm.
Men det som är vanligast, det är ju njurar. Och det alla känner väl till, prins Daniel och hans pappa. Där pappa gav Daniel en njure och bägge två lever och verkar må rätt bra. Så att njurdonationer, det är det vanligaste. Och det görs ju då med en levande donator. Och det kan man då planera i förväg. Men även där så är det väldigt många som står och väntar på att få en njure. Man räknade med 1 januari i år att vi behövde 655 njurar. Och det är ändå så att även om man totalt gör ungefär 600-700 transplantationer av olika organ, så det är ju inte alltid det passar ihop. Så det finns ett mycket större behov, och det är många som dör i väntan på till exempel då en ny njure. Förra året på donationsveckan då sände Sveriges Radio en dokumentär om en relativt ung kille som hade fått fel på sina njurar i samband med en infektion. Och där en av hans kompisar, inte ens en nära kompis utan mera en bekant, valde att ge honom en njure. Och de programmen kan man lyssna på fortfarande. Men sen när vi pratar då om andra organ, då är det ju människor som du säger, som har dött en hjärndöd.
Ja.
Det kan vara en trafikolycka, det kan vara någon annan form av olyckshändelse, och då handlar det om människor som vårdas på en intensivvårdsavdelning, och de är ju inte längre, kan inte längre säga jag vill eller jag vill inte.
Nej.
Utan där måste man gå då på vad deras anhöriga säger.
Precis.
I sådana lägen så den som ger bort sitt organ är ju hjärndöd. Och det betyder att stänger man av alla apparater så är de döda.
Mm.
Men man håller liv i kroppen med hjälp av konstgjort medel med en respirator. Så att det här lilla barnet kanske då ser ju rosigt och vackert ut.
Mm.
Och andas med hjälp av en maskin. Och så kommer läkare och säger att det här barnet är dött i hjärnan. Och då ska föräldrarna plötsligt ta ställning till, kan mitt döda barns, mitt rosiga barn som andas med maskiner, kan man använda de inre kroppsdelarna till någon annan? Och det är jättesvårt, både att ta ställning till en sån sak. Och det är därför det är så bra att man har bestämt sig innan. Så föräldrar kan alltså innan bestämma över sina barn upp till 18 års ålder. Och är man över 18 år så kan man själv bestämma. Och man kan då göra sin vilja, det här vi säger ta ställning,
mm.
göra sin vilja klar genom att anmäla sig till donationsregistret.
Mm.
Sen är det ju andra så. Du har säkert träffat människor med andra organ.
Ja, absolut. Jag har faktiskt till och med en kollega som är transplanterad. Och där tror jag att det var njurar och pankrea.
Mm, mm, njurar, bukspottkörtel.
Ja.
Ja, ibland brukar det vara lever.
Precis.
Det är också sådana där organ som inte går att ersätta annat än lever måste man också ta från någon som vårdas på intensivvårdsavdelning. Mm. Det finns också organ som man kan ta ifrån människor som inte ligger i respirator men som är avlidna, som alltså... Där har man, på hornhinnor till exempel, har man nästan en månad på sig.
Mm.
Så att om vederbörande har skrivit i donationsregistret och sen avlider, då är det viktigt att man anhöriga ser till att den avlidnes önskan om att till exempel då hörselben eller hornhinnor kan komma någon annan till.
Mm.
Skänka hörsel eller syn till en annan människa. Men vi behöver fler donatorer.
Ja, vi gör ju det. Vi i Sverige är väldigt, jag tror att det är väldigt svenskt att sitta och säga nej, men jag tycker att det är bra med organdonation. Men just att ta det här steget att faktiskt sätta sig ner, logga in på en hemsida, trycka i jag vill eller nej jag vill inte. För det är upp till var och en. För det spelar egentligen ingen roll om du har sagt ja eller nej, utan huvudsaken är att när du väl bli sjuk eller liksom hjärndöd, att det finns ett svar hur du vill göra.
I donationsregistret.
Ja, i donationsregistret. Så det är ju det här att man verkligen bara, man tar sig tiden att ta ställning helt enkelt.
Mm.
Och det är väl det som är allra viktigast.
Och det är ju också så att har man tagit ställning att inte donera så kan man ändra sig.
Precis.
Och har man tagit ställning att man vill donera så kan man också ändra sig och säga att jag vill nog inte.
Nej.
Så att det här är ju inte några beslut som är bindande för tid och evighet.
Nej, utan man tar ju det som är senast inkommet i eller senast registrerat. Mm.
Det finns lite olika system i olika länder. Det finns många länder där man liksom säger att har man inte sagt någonting så vill man.
Mm, precis.
I vårt land så har vi varit mycket mer noga med att det ska vara ett ställningstagande. Man ska ha tagit ett beslut.
Ja.
Men nu har man ändå förenklat det lite grann därför att det finns då en hemsida som heter www.livsviktigt.se. Och det är en hemsida där man kan hitta allting som man behöver veta om donation, alltså att ge bort och att ta emot transplantation när man får något inopererat.
Mm.
Och där kan man ganska lätt fylla i. Man behöver inte alltså ha papper och penna eller postfrimärken längre.
Nej.
Utan man kan fylla i det här direkt på nätet. Och använda sig då av någon form av identifikation. Man ska kunna visa att man är den man är eller att man är vårdnadshavare då för ett barn. Och det vore väl väldigt roligt om vi fick en massa människor som fyller i den här när vi gör ett radioprogram om det.
Ja, absolut. Och det är väl lite det som är bra om man delar programmet också, att fler får möjlighet att veta hur viktigt det är att man tar ställning. Och just på livsviktig.se kan man ju också gå in och läsa om olika historier som är positivt laddade för just organdonation. Om man har mycket frågor eller oro kring det på något sätt. Eller att man inte, ja, man vill se vad bra det gör egentligen.
Mm. Det finns väldigt många fina berättelser där.
Ja,
det gör det.
Och det finns även en hemsida som heter merorgandonation.se.
Den har inte jag hittat. Nej, den ska jag titta på en gång. Ja.
Mer organdonation, eller MOD som de kallas då. Den är ju relativt nystartad. Och de är ju också väldigt engagerade och jobbar för organdonation. Jag har själv volontärat lite åt dem i samband med donationsveckor och så vidare. Och de vill ju också höja rösten för organdonation helt enkelt.
Vad tror du det beror på att inte fler än 1,5 miljoner, när vi är 10 miljoner människor, har tagit ställning?
De som har tagit ställning, vi ska ju liksom vara tacksamma för det. Och det är bra att det är liksom så många som har gjort det. Men jag tycker att vi kan alltid bli fler och man kan alltid bli bättre. Det som är, det är väl det här att det är väldigt mycket okunskap och väldigt mycket folk har tagit, som jag har hört bland de jag har pratat med, så är det väldigt mycket uttalanden. Eller, ja, men alltså, man vet inte riktigt vad det handlar om, och då vet man inte riktigt det. Då vill man inte heller engagera sig lite, för då är det lite otäckt kanske. Vilket gör att det gör det här steget ännu längre ifrån att faktiskt gå in och ta ställning.
Mm. Det är ju så att vi som jobbar inom vården, vi kan ju prata om sjukdomar och elände. Mm. Men om man inte jobbar inom vården, då kanske man helst bara vill prata om trevliga saker och friska saker. Man vill inte
positiva.
Ens tänka på att det skulle kunna vara jag själv som drabbas av någonting.
Nej.
Du transplanterades ju som barn och tekniken har ju då utvecklats. Det finns något som heter Tobiasregistret också, och det är stadgades av föräldrarna till Tobias, och det är när man donerar stamceller till barn som behandlas för leukemi. Och där tror jag att det är lite mer accepterat nu att donera benmärg och att donera stamceller. Men som sagt, de här andra organen som vi nu, lungor och lever, det är ju ganska nytt att man faktiskt tekniskt kan operera in. Och mycket beror ju på att vi har fått mediciner som hjälper till så att kroppen verkligen behåller det här nya organet. Och jag antar att du äter en massa tabletter varje dag.
Ja, det gör jag ju. Det är ju lite baksidan av myntet, det här med morgon och mediciner. Men jag kan ju samtidigt säga att på 20, 24 år som transplanterad så blir det ju inte... Det har blivit mycket mindre än vad jag fick äta
från början
ja. Och då var det ju dessutom, jag tog sista dosen någon gång klockan 12 på natten och första dosen vid 6-7 på morgonen bara. Och så hade man ju ett visst antal timmar mellan varje dos. Och, så det var ju väldigt extremt nästan det här med att man skulle ta tabletter hela tiden. Men idag är det morgon- och kvällsdos och det är jag väldigt tacksam över så.
Mm. Och som sagt, vi började programmet med att berätta att du har blivit mamma. Så ja, det kan precis. Man också bli även om man äter sådana tabletter.
Ja, absolut. Ja. Det enda skillnaden på min graviditet och någon annans, eller kanske vanlig, det är att jag gick ju på lite kontroller på mitt hjärta då parallellt här för att de skulle reglera medicinerna. Eftersom min kroppsvolym vart ju större under graviditeten. Så då får man ju öka doserna också. Men de har ju samtidigt sänkt nu när jag har kommit ner till min normala kroppsvikt liksom. Ja, jag föddes som vanligt och det har gått bra. De gjorde även lite extra ultraljud på min dotters när hon låg i magen på hennes hjärta. För att se om det fanns några... tendenser för arv eller för att det hade gått vidare då till henne. Men de hittade ingenting så att, och hon lever med ett friskt hjärta idag så att det är bara positivt.
Ja, vad härligt.
Ja, verkligen. Ja.
Nu har vi pratat en halvtimme om det här. Är det något mer som vi ska säga innan vi avslutar programmet?
Nej, egentligen inte förutom att... att fler borde ta ställning och att man har man frågor så fråga istället för att skapa sig egna uppfattningar och egna svar på det. Utan det finns bra hemsidor, det finns bra information inom vården som man kan vända sig till om man har frågor och ja, det är väl det.
Ja, och det är inte bara barn som får nya hjärtan utan det är ju även äldre människor och det är människor mitt i livet som drabbas av olika hjärtsjukdomar där man faktiskt förr dog men idag kan leva vidare.
Precis. Så.
Jag lovade dig att du skulle få önska musik om du ville. Har du någon?
Nej, jag satt och tänkte på det hela kvällen igår faktiskt. För jag har ingen låt direkt som jag vill... tillägna mitt hjärta så förutom att jag blir väldigt glad av den och det är väl Despacito. Den tycker jag är väldigt... Mm.
Då ska vi se om vi kan hitta det.
Bli glad av, ja.
Inte bara du blir glad utan alla andra som träffar dig också.
Precis.
Ja. Tack snälla Madde för att du tog dig tid att komma hit idag.
Ja, tack så mycket.
Och alla ni nu som har lyssnat på det här, dela det här programmet, ta ställning, gå in och anmäl er i donationsregistret. Och så hörs vi en annan gång. Hej då! Fonzie! Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube.